Ja, Rickard heter jag. Fick spendera gårdags eftermiddagen och kvällen här tillsammans med några av er. Till vardags bor jag med min fru och vår dotter och min son har jag tagit med mig. Men resten av familjen och katterna är hemma i Aneby, lite öster om Huskvarna. Vad var det? Släktingen sa nog om mig. Nu går vi på min predikan här och vi har haft en helg kring lovsång och tillbedjan, lovprisning. Vad är det? Vad är församlingens roll i detta? Hur kan vi göra det här på ett sätt som både är till våran glädje och framförallt till Guds stora glädje? Och jag vill predika idag om tillbedjan och lite av den anda eller i vilken attityd. Jag har en bibeltext jag ska gå igenom med dig strax. Tillbedjans attityd eller anda vill jag efter idag utmanas av en händelse Jesus är med om. Och hjälpa dig att se mer förhoppningsvis kring tillbedjans anda. Lovprisning och tillbedjan menar jag vara vårt självklara gensvar. Alltså det vi gjort nu några minuter här. Det är ju inte så att vi har vevat igång vårt stora positiv för att ge Gud någonting egentligen. Utan det är ju så att Gud har gett någonting till oss. Vår sång finns för att Guds sång finns. Han har sjungit i Jesus. Vi firade påsk ganska nyligen. Korset är ju mycket. Men bland annat så är det Guds enorma kärlekssång över mänskligheten. Han sjunger verkligen sin längtanssång, sin lovsång över sin skapelse i korset. Så vad gör vi när vi lovsjunger? Vi sjunger tillbaks. Vi ger en futt i sången, en respons, ett gensvar tillbaks på den Gud som har gett sig så till oss. Nu är Leo snart 18 år, men när han var 3-4 och var på förskolan så kunde han komma hem från förskolan med en teckning och ge till mig. Här pappa får du. Jag har gjort en elefant och jag ser den här elefanten som bara är lila kritstreck som har gått i spinn här. Och vad gör pappa hjärtat då? Du är alltså unge man, det här är ingen elefant. Va? Vad snackar de? Nej, jag bara, vilken elefant? Den sätter vi upp på kylskåpet. Och har ni barn i förskolan, alltså det är produceras material. Man kan undra vart tar skattemedlen vägen? Rakt in i förbrukningsmaterial på förskolorna. För det ritas och färgas och jobbas och så bärs det hem till oss som funderas. Ska vi ta det till sortergården direkt eller ska det upp på kylen ett tag? Oftast blir det kylen en stund kanske. Och ibland tänker jag det där. Det är som vår lovsång blir ibland lila. Alltså vad ska vi ge Gud, vänner? Skaparen, frälsaren, den evige. Här får du en sång. Det är ju något mer vi ger. Det är ju ett hjärtats gensvar vi ger. Och det fantastiska är att Gud har en gigantisk kylskåp någonstans där det sitter lila, snurriga teckningar och annat som vi har gett. Och det bara sitter uppe där. Det berör Faderns hjärta, det vi ger, när vi ger vårt hjärta. Tillbedjans attityd. Och egentligen är ju lovsång aldrig så mycket en fråga om vad gillar du den här sången eller den sången eller hur lät det nu? Var det högt idag eller var det lite för långsamt eller vad som är. Det är ju framförallt en attityd som kokar ner i ditt och mitt liv. Ibland sjunger vi innehållen ur orden i jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje, i dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Det är bättre än många andra summerat. Vad är en attityd av tillbedjan inför Gud? Det är en livets respons. För jag har märkt att tillbedjan är, dels är en obotlig tillbedjare, det är du också. Alltså vi har någonting i oss, som vi ger oss åt någonting. Vi vill stoppa oss själv, något får oss. Och vad får dig? Jo, det som har imponerat mest på dig. Det som har fått dig att bara, va? Wow, det här vill jag ha. Det här skulle vi göra mer. Och så kastar vi oss själva med allt vi är in i något. Därför är tillbedjan också utmanande grejer. Det är ganska lätt att sjunga tre lovsång i en gudstjänst. Men att styra det här skeva hjärtat som ofta bara vill handla om jag, mig och mitt. Till att handla om dig och ditt liv och ytterst Herrens sak. Det är en resa att göra. Lovsång sjungs ibland, det levs alltid. Och därför vill jag utmana oss och mer ringa in en attityd i tillbeden som jag tror vi skulle må väl av. I Markus 14 kapitlet så läser jag om en kvinna som smörjer Jesus med en dyrbar olja. Jag läser: när Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sa till varann: varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa: låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde. Och komma ihåg henne. Här har vi en tillbedjans attityd demonstrerad i en kvinnas liv. Som jag vill stanna upp med dig några minuter kring. Det här är en berättelse som finns faktiskt i alla evangelierna. Lite olika varianter och lite så här parallellhändelser. Men jag tänker att det är en så här grundläggande intressant. När det finns överallt i evangelierna, för de har egentligen lite olika mottagare och skrivit i lite olika omständigheter. Några saker finns i alla fyra. Jag tänker att det måste finnas, det kan ju inte vara mindre viktigt då. Och denna tillbedjans attityd, det här slöseriet över Jesus med det egna. Jag tror det har något att lära oss och utmana oss med idag. Min pappa brukade säga ibland att den som spar han har, men inte roligt. Det är en faders visdom till sin son, va? Rickard, den som spar han har, men inte roligt. Okej. Okay. Så jag växte upp och blev en väldigt slösaktig person. Nej, det vet jag inte om. Men ibland slösar vi ju det vi inte mat. Vi slösar matsvinnet, det är enormt. Att vi slösar på grejer vi inte borde slösa, så håller vi tillbaks på det vi verkligen borde ge ibland. Va? Det är lite skevt det här, va? Och det är klokt att spara ofta. Men det finns någonting runt tillbedjans anda som är att slösa. Det vi gör här i en gudstjänst som blir sången och bönerna, det ska också göras i någon form av, inte bara så där lite eller på chans, utan att det är 100% som väntas. Det är de exemplen jag ser bland annat i den här kvinnans liv. Hur hon så totalt slösar sitt eget över Jesus. I andra Korintherbrevet, jag vill läsa två korta. Det finns här, vad kan vi slösa? Utmanas vi slösa i slutet av fjärde kapitel 4:15. Att nåden, det blir så rakt in i ett sammanhang, men kontentan av det de ska göra, skatten i ett lerkärl, att ge sig åt Herren och ge vidare. Att nåden ska komma allt fler och få tacksägelse att flöda över till Guds ära. Det är en av alla saker en församlingsverksamhet förhoppningsvis ska göra ett slags bokslut av. Vad leder detta till att vi gör det här, att vi har det här, att vi satsar med det här? Det är att tacksägelsen till Gud ska flöda över. Mer än lagom. I Kolosserbrevet 2 finns ett annat ord om vad vi ska och skulle kunna slösa mer. Kolosserbrevet 2:6. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom. Och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Något som rinner över. Något som inte stannar innanför ramarna riktigt. Det blir mer. Håll inget tillbaka. Den här kvinnan, hon tar en flaska. Det här är ju en flaska som, det är ingen sån kork på den, förstår ni. Det är inte så att hon kan korka upp sin alabasterflaska och droppa en försiktig oljedroppe på Jesus huvud och göra sin generösa grej här lite sådär på här har du fått. Utan det här är en flaska som på den tiden är beskaffad så att du bryter toppen. Det finns point of no return. Nu är det bara att använda oljan. Vi har knäckt toppen. Nu häller vi ut innehållet. En flaska som troligtvis var någon form av livförsäkring kanske för kvinnan. Vissa bar runt på liknande flaskor har man menat, och historikerna som vet hur det gick till mer än jag då. Alltså man kanske hade även en slags liten flaska ibland med en dyr olja till och med på sig, med sig. Som en slags sista dyrbar livförsäkring. Och hon slösar det här över Jesus. Mat sätts i halsen och det börjar mumlas och brister ut till. Och inom du skulle läsa grekiska orden här. De grälar rejält. Det är kraftiga ord som används där det står vi läser. Och de grälade på henne. Alltså hon skälls ut efter noter för sitt slöseri med denna dyra olja. Nardusolja plockad med inte fridlysta men sällsynta blommor på Himalayas bergsluttningar. Där hämtade man nardusoljan. Hon häller en årslön över Jesus. Det är de här 300 denarerna motsvarar åtminstone det då. Det häller hon ut över Jesus. Här har vi en attityd av att göra en kärlekshandling till Jesus. Jag är mycket väl medveten om att det inte är en lovsångstext det här, om ni ska ha en lovsångsdag här. Men det är en attityd i tillbedjan, i hängivenhet över Jesus som utmanar mig. Mina sånger, men också mitt liv. För jag vill, och jag hoppas du är med mig, vi vill ju göra våra liv till en lovsång till Gud. Och de grälar på henne. Och det är som om det finns i hängivenhet och passionerad tillbedjan något provocerande, något som stör lite grann. För det finns någonting i detta. Det går inte att räkna vinst på det. Alltså vad är resultatet av våran tillbedjan? Jag fick en fråga en gång. Vad får du ut av att tillbe, Rickard? Och jag tänker, bra fråga. Och tänker sen, dum fråga. Det är aldrig med i uträkningen runt det här, vad jag får tillbaka. Men så är vår tid och så är hela andan av idag. Att du kan inte vara så dum att du stoppar dig själv, ger din tid, kraft, dina pengar, dig själv, ditt liv in i någonting. Och inte till slutet av dagen har räknat hem och gått vinst. Det är ju det livet går väl ut på. Att jag ska ändå få ut mer av det någonstans. Så därför kan vi gärna ge till Radiohjälpens insamlingar. För det är ju en bil i potten. Om jag ringer in här så kan jag ju faktiskt vinna Volvo. Alltså ska vi motivera som folk idag och ge, då måste det ligga något i potten. Och jag ska bara säga det här, vet du, men det är skönt att säga rakt ut ibland. Det finns ingen bil i potten när vi tillber Gud. Alltså när vi ger av vår hängivenhet, när vi ger vårt gensvar till Gud. Det är, vi har ju redan fått egentligen. Det är det som är saken. Vi ger respons. Gud har gett, vi ger tillbaka. Så vad får vi ut av att tillbe? Det kan även vara en fundering i bilen hem från en gudstjänst. Jag vet att jag kommer på mig själv och säger till Maggan, jag vet inte om jag gav mig så mycket idag. Fick du något idag? Nej, jag vet inte. Det är utmanande att ställa sig frågan om det ens var tanken. Alltså, det heter ju inte människotjänst i predikoturerna och på affischen. Vi bjuder ändå in till Guds tjänst. När vi har dragit ihop den här stunden tillsammans så är den största frågan, Gud, fick du något? För det var för dig vi kom. Det var för dig några var här och öva. Några, de delade ut saker och någon kokade kaffe. Fick du något, Gud? Vi ville göra Guds tjänst idag. Det är som de stora scenerna i slutet av Uppenbarelseboken när skapelsen, människorna ligger på knä inför lammet på tronen. Man har kastat sina kronor, man har fallit ner på knä inför allt. Och så skulle det stå en kille där i gul fluga bara, Herre, vad får jag? Jag vet inte om jag fick något idag. Nej. Tillbedjans anda, det är slöseri. Marva Dawn, en teolog som har sagt många bra saker, har bland annat sagt worship is a royal waste of time. Tillbedjan, det är ett kungligt slöseri med tid. Kvinnan lägger ner sin egen ära. Ett av de här parallellställena, liknande ställen, finns i Lukas 7. Då är det en kvinna som kommer in, Jesus är på en fest. Och hon kommer in där och hon faller ner vid Jesus fötter. Då är det fötterna som smors. Hon häller en olja på Jesus, en balsam på hans fötter. Och hon börjar torka det. Hon gråter och väter hans fötter med sina tårar. Kanske har du läst en stark text i Lukas 7:34. Hon tar sitt hår och börjar torka Jesus fötter. Där också så börjar det mumlas och grumlas i bänkraderna. Vad händer här? Och kulturellt är det ju en stark sak där kvinnans ära, så att säga, hennes värdighet, stolthet, symboliseras satt i håret. Alltså vad hon gör med håret är väldigt avgörande, för det är hennes på något vis rak, det är hennes ryggrad, det är hennes värdighet. Och det böjer hon sig ner vid Jesus för att ta sin egen ära och betjäna Jesus och torka hans fötter. En slavs arbete, ett ödmjukt. Det finns så mycket i den texten som säger någonting om tillbedjans attityd. Vad som ryms i detta, att ge tillbaks för att Gud har gett. Jag tycker sammanhanget för den här kvinnan vi pratar om idag är intressant. För verserna innan så står det så här i början av kapitel 14. Det var nu 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästen och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Men de sa, inte under högtiden, då kan det bli upplopp bland folken. Alltså det är hat, det är avund, det är fruktan, det är konspirationer, det är mörker. Det har vi på ena sidan av den här texten. Bara börjar bubbla och koka av så mycket. Och så händer den här scenen med kvinnan med oljeflaskan. Och bara verserna efter står det så här. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick bort till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. När de hörde det blev de glada och lovade att ge honom pengar. Sedan sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda honom. Bara på andra sidan så har vi svek, förräderi, kärlekslöshet. Och därför blir det här sammanhanget också någonting jag lyfter in som blir på det här. Det här är gudstjänstens markering. Vi firar ju idag och andra söndagar och dagar vår gudstjänst mitt i någonting. Alltså inte som en parentes ifrån vårt vanliga liv och det som pågår där utanför de här trygga väggarna. Men mitt i det så häller vi ut vår lovprisning. Vi ger vår tillbedjans attityd till Gud. Och det är någonting vackert i det, något starkt i det. Och vi gör det idag och vi ska fortsätta mitt i. För på ena sidan av den här stunden vi samlas idag så är det storm idag och det är krig idag. Och det är all möjlig galenskap som pågår. Och på andra sidan av våran gudstjänst så finns det andra saker som hotar. Du kanske ska till jobbet imorgon till en chef som egentligen håller på att mobba livet ur dig. Jag vet inte hur din vardag är. Men mitt i detta är sammanhanget när kvinnan tömmer sitt hjärta, knäcker korken, dunkar ut oljan över Jesus och häller ur sin tillbedjans attityd mot honom. Låt oss fortsätta göra det mitt i whatsoever. Mitt i. Tillbeden, det är att envisats och markera, precis som vi bad här i början av gudstjänsten. Vem är Herre egentligen? Tillbeden är att fortsätta att markera. Det är en annan, det är inte materialism som är Herre. Det är inte militarism, det är inte konsumtion. Det är en annan som är Herre, det är Jesus som är Herre. Därför är det bra att gå på gudstjänst. Det är en sån här återkommande påminnelse. Okej, vem är det egentligen? Vi måste sortera här. Jesus som Herre. Jesus säger till kvinnan i vers 8, hon har gjort vad hon kunde. Jag tycker det är härligt. Alltså det vi kan ge Jesus, det är nog, det räcker. Ibland kan tillbedjan också framstå som nästan något omöjligt. Vad ska jag kunna ge? Hur ska jag kunna pumpa igång något som mitt liv är? Men bara det hon gör, det hon kommer med. Hon har gjort vad hon kunde. Jag tycker det sänker på något sätt ambitionsnivån och ribban. Vad är det att ge gensvar på vem Gud är och vad Gud har gjort? Ja, det är bara att göra det. Det är att kladda ihop en lila elefant och säga till Herren, tack. Vi gör vad vi kan. Hon har gjort vad hon kunde. Och Jesus backar ju upp till hennes försvar. Till varje tillbedjares försvar tänker jag som trotsar tyngdlagen. Jesus står verkligen på tillbedjarens sida. Låt henne vara. Han verkligen försvarar henne så otroligt starkt. Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Och jag kan tycka där också. Bara så sorglig del av berättelsen. Någonstans är det ju något i kvinnan den morgonen som bara, jag måste bara leta upp den där Jesus. Jag ska ta oljan. Jag ska ta den här oljan. Jag ska bara knäcka korken. Jag ska bara ge honom det. Jag ska göra det. Jag kommer göra det. Och jag kan se förmiddagen hon går fram. Men jag kan inte. Kan jag göra det? Hur blir det? Vad ska de andra säga? Fram och tillbaka. Nej, hon dyker in på den där festen. Och så knäcker hon korken. Och så gör hon det. Och känner bara, jag gjorde det. Och så kommer hagelstormen av förakt och gjort här? Vad slösar du med här? Och Jesus bara ställer sig framför henne och bara, låt henne vara. Vad härligt försvar. Tänk att vara försvarad av Jesus. Sådana grejer vill jag pyssla med. När jag inte behöver skriva en debattartikel i Dagen för att försvara mig, utan bara säga Jesus bara. Starkt. Och sen är en fascinerande sak att han säger, kom ihåg det här. Jag vet inte om du tänkte på det när jag läste det, men i slutet. Alltså här sitter Jesus med en hel flaska olja rinnande i håret och rinnande ner efter ryggen. Så lite där kallt kanske bak. Och så tittar han på Petrus och Johannes och bara, kolla på det här. Alltså minns det här. Kan någon ta en bild med hashtag olja längst ryggen? Han säger, ska ni berätta om mig? Berätta också om henne. Och jag har inte hittat någon annan person vi möter i evangelierna när Jesus gör samma grej. Ska ni prata om mig och vad jag gör? Prata om henne också. Va? Vilken markering av vikten, eller det viktiga i händelsen, av i attityden hon kommer med. Vi pratar inte så ofta. Jag har inte pratat så ofta om henne. Det är ju typ Jesus själv som säger det. Ska ni prata om mig? Ja, nämn henne också. Så det gör jag idag i varje fall. En attityd i Guds tillbedjan. Det finns ju någonting i det här där tillbedjan också kostar. Och det vet vi. Vi behöver inte leva länge för vi inser att ibland så är det en prislapp på att säga ära till Gud ändå. I en utmattning eller sjukdom eller överhuvudtaget i trånga situationer, om det handlar om vår ekonomi eller hur ska det gå med våra barn eller hur blir det med min mamma. Och det händer grejer att inse att i denna situation faktiskt korka av och hälla tillbedjans attityd och säga ära till dig Gud. Det är en prislapp på det nu. Bibeln utmanar oss och lär oss. Traditionen vill ändå göra gällande. Tillbe ändå. Välj ära till Gud ändå. Inte för allt, men mitt i allt. Och här är kvinnan ett exempel. I gamla testamentets gudstjänst så då var ju en del av tillbedjan man offrade djur. Alltså något fick sätta livet till för att tillbedjan skulle starta. Tack och lov slipper vi den typen av gudstjänst idag. Men kanske finns det ändå någonting i det att tillbedjan startar när något dör. Och kanske är det därför min egen tillbedjan ibland känns lite futtig på rutin. Det är som inget som direkt tar tag och jag vet inte, men ja, Gud, ära till dig typ. Den kostar mig inget. Men där tillbedjan har en prislapp, där jag kanske som sagt mitt i en tuff omständighet ändå bara, nej Gud, till vem skulle vi gå? Ära till dig ändå. När tillbedjan kostar så är det någonting som startar. Jag säger det igen. Om du är på en sån plats nu. Heja dig. Ära till Gud ändå. Tillbedjan som kostar. Yes, jag börjar vara på sista raden här. Tillbedjan, och det jag ville lyfta för er tillsammans med er idag, ändå detta av en slöseriets anda. Det är tillbedjan, det är att ge allt och lite till faktiskt. Och det är knepigt att göra om inte Gud står fram som allt och lite till för mig. För det är ett gensvar igen. Så bönen blir ju det: Gud, visa mer av vem du är. Låt mig få smaka mer, låt mig se mer, låt mig förstå mer. Med fler aha-upplevelser, uppenbarelser. Vem är du? Så min sång blir större, mitt tillbedjans gensvar blir mer självklart och större. Kanske har vi båda kategorierna här i oss. En längtan som kvinnan att vara tillbedjare, att ge mer. Men så kanske vi också har fariserna och de andras lite, vilket slöseri. Det där som bara störs och provoceras av andras hängivenhet. Jag vet inte var du är. Men vi får komma med det vi är till Gud. Och det är det jag gillar också. Vi ska sjunga en sång här innan vi sen tar med er i några lovsånger. Första strofen i den är: jag vill ge dig det bästa jag har. Och det kan ju kännas självklart. Ja, men vi kommer till Gud, vi ger det bästa vi har. Vår längtan och allt som känns på topp nu, det har gått bra i slutet. Men så är vers 2 så dramatiskt provocerande och säger: jag vill ge dig det värsta jag har. Mörka tankar, ärr jag kan ha, sår jag kan bära. Jag kommer med mitt offer, jag bär det fram. Du kan bära allt. Tillbedjan är så långt ifrån någon happy clappy för de glada eller för de som alltid är på. Tillbedjan är för alla, alltid och jämt. Det är skapelsens självklara gensvar på Gud som har gett sig helt till oss i Jesus Kristus. Vad ska vi annat göra än att tillbe? Så i slutet av gudstjänsten vill jag bara bjuda med dig att komma med den du är. Där du är just nu. Och säga ära till Gud ändå. Vi ber. Jag vill säga tack, Herre. Säga tack för den du är, Gud. Du är helig kärlek. Du är stor och evig och väldig. Vi har varit inne på dig i sånger här innan. Men du är också den faderlöses försvarare. Du är den som för talan för den som inte har någon röst. Du är den som står till upp till vårt försvar som du gjorde för kvinnan här. En utsatt stackars person, så ställer du och säger: låt henne vara. Kliv in i några av oss, våra livssituationer där vi behöver någon som säger: låt henne vara just nu. Ta skydd för oss, Gud. Bli skydd för oss. Låt oss få komma under dina vingars skugga. Och säg ditt: låt honom vara. Låt henne vara till de omständigheter som vill trycka ner oss eller som skrämmer. Du är hög och upphöjd, du också nära den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Så lär oss kvinnans attityd mer av tillbedjan och att ge mer.